Nu fick jag en brun.
Nyfiken brun. Det här är Nyfiken brun. En podcast med Ike Gonzales Magnusson.
Yes. Vi är i Uppsala. Det är söndag kväll. Jag trodde vi var i Västerås. Men det hör ju inte till. Och idag ska vi äntligen prata sport. Jag har sett fram emot det här så jävla länge. Alltså, jättekul att prata med personer som jobbar med kultur och viktiga grejer också såklart. Men vi pratar alldeles för lite sport. Och kvällens gäst kanske kan presentera sig själv. Det tycker jag är skönt, så slipper man hitta på. Vem är du? Vem är vi hemma hos?
Vi är hemma hos Khadidja Andersson. Basketspelare. Sen 12 års ålder. Nu är jag 35, så jag har hållit på ett tag. Spelar proffs i Salén basket för andra säsongen. Och ja, jag har kört på. Gick på college i 5 år på University of Minnesota. Och sen vid 25 års ålder så då började proffskarriären. Kört i Italien, Spanien, Slovakien. Och sen så nu är jag hemma. Spelat i Umeå en säsong och nu 2 säsonger i Uppsala.
Wow, vilken gedigen presentation. Tack.
Om vi bryter ner det här. Vad innebär det att vara proffs rent krasst? Liksom? Det innebär att du får betalt. Det, att det här är ditt jobb. Att spela basket är ditt jobb. Precis. Och du får en lön för det.
Ja, exakt. Och det kan ju se lite olika ut. Det har sett lite annorlunda ut när jag har spelat ute i Europa. Då har man mer eller mindre haft allting betalt. Lägenhet, bil, man får en lön. Man får redan skattade pengar, utan det är ju klubben som skattar eftersom man inte är medborgare där. Men så nu när jag är hemma i Sverige så ser det lite annorlunda ut. Då får ofta så kanske de ger en lite högre lön så att det ska täcka hyran, men det är fortfarande jag som betalar hyra. Sen så kanske vissa spelare kan få i sina kontrakt att man får en leasingbil om man behöver kanske röra sig rätt mycket och sådär. Det känns väldigt lyxigt, men det är fortfarande allt det här måste man ju skatta på nu när man är hemma i Sverige och är svensk medborgare. Men och sen så får man ju då en lön och det kan ju variera rätt mycket. Och det är ju bara ett fåtal klubbar i Sverige som har råd att ha heltidsproffs i sitt lag. Och jag skulle väl säga att Salén kommer kanske på tredje plats med vår budget här. Sen så har vi då Umeå och Luleå som har väldigt bra med pengar jämfört med resten av de svenska basketlagen. Så de har väldigt många proffs i sina lag. I vårt lag har vi 4 heltidsproffs.
Hur mycket tränar man liksom? För att då blir det ju, det är det du gör om dagarna. Att ditt jobb är att bli bättre, vara bäst i basket. Hur mycket tränar du liksom?
Precis, jag tror att det ser ju lite olika ut beroende på vilket lag man är. Som jag vet, eftersom jag känner flera spelare från både Umeå och Luleå, där har de så många heltidsproffs att de kan träna 2 pass om dagen med nästan fullt lag. Så då blir det ju en annan slags morgonträning där det kan bli mycket mer som en basketträning även på morgonen. Här i Uppsala så ser det lite annorlunda ut, för även alla vi som är heltidsproffs, de jobbar även vid sidan av. Dels för att vi inte tjänar jättebra, men också för att ha någonting mer att göra. Så här blir det lite mer att vi försöker hitta timmar under dagen där man kör på egen hand. Och då kan det vara att man går och skjuter när hallen är ledig. Eller så blir det att man går och styrketränar. Så det beror lite på. Men som jag skulle säga att vi kör ju 1,5 timme på kvällen tillsammans hela laget.
Alla kvällar?
Ja, varje vardag kör vi 1,5 timme. Och sen så på helgerna, oftast på lördagar spelar vi match. Och sen så på söndagar brukar det vara ledigt. Men sen så vissa veckor kan det vara att vi även har matcher på onsdagar. Och sen så kan det vara vissa veckor då vi inte har någon match. Så det ser ju lite olika ut vecka efter vecka. Men sen så då, så styrketränar 3-4 gånger i veckan. Och då tar det drygt en timme varje gång. Och sen förutom det så försöker jag skjuta 1-2 gånger den här säsongen. Vilket är väldigt, väldigt lite för att vara jag och för många proffs. Ja, bara 1-2 gånger i veckan kör jag ett skott extra. Förra säsongen då körde jag 4 gånger. Säsongen när jag varit ute i Europa, då har vi kört 5 timmar om dagen. Så det är ju väldigt stor skillnad att vara i ett lag som inte är riktigt ett hel proffslag, eller vad man ska säga.
Vad är det för skador? Och detta är också för att jag inför den här intervjun så pratade jag med en person som har spelat basket själv när hon var ung och hade då en massa så här skrönor ifrån i landslaget. Så bara, när vi var små så sa de att i landslaget så stoppar de upp tamponger i rumpan för att inte bajsa på sig. Men du vet, jag kan tänka mig liksom så här ungt tjejlag som bara är skitpeppade på landslaget och bara hör en massa liksom, det var en tjej en gång som fick näsbenet upp i pannan. Alltså, hur mycket av det här är sant och vad finns det för skador?
Alltså, jag har inte hört någonting om tamponger upp i rumpan någonsin.
Det var första gången.
Ja, det här var första gången. Inte vad jag vet så har det inte förekommit i landslaget. Och inte så mycket det här med pannbenet heller faktiskt. Men däremot, just det här med stukade fingrar är ju en av de absolut vanligaste skadorna i basket. Det händer väldigt ofta. Det gör ont. Det är jobbigt. För vi har idag, då får man ju liksom tejpa det fingret. Ibland måste man ju tejpa ihop kanske 2 fingrar. Är det på skotthanden så är det väldigt, det är väldigt störigt. Jag brukar nästan alltid försöka att undvika att tejpa även om det gör ont. För att för mig så stör det ännu mer. Men sen så är det såklart, det är jättelätt att stuka om den just för att får man en passning som bara hamnar lite fel. Så, ja. Och framförallt tummar är det värsta. Det har jag haft någon säsong att jag hade båda tummarna stukade mer eller mindre hela säsongen. Ja, så det gör ont varje gång man fångar och skjuter. Men ja, och sen skulle jag säga stukade fötter är jättevanligt. Jag tror att jag måste ha stukat båda fötterna minst 20 gånger. Alltså varje fot, per fot. Och sen så är det ju tyvärr mycket knäskador också.
Då vill jag fråga, hur lesbisk är basketen som sport tycker du?
Ja, alltså jag tycker ändå att basketen är rätt lesbisk. Det kan ju bero på att jag själv är lesbisk och då kanske man vet om precis varenda en, känns det lite så. Jag skulle säga att den är lesbisk. Det är jättetrevligt.
Ja, det var ju väldigt kul när vi var och kollade men Malin gillar basket, jag gillar sport och att det var så himla bra att kombinera det här med att vi liksom tittade på sport och det var kul och det var skitspännande match. Men också att man liksom gled av stolen lite för alla var så jävla snygga. Och att man också kan sitta och skvallra om vem är lesbisk. Men är det något man pratar om liksom på den här nivån? Eller är det våra sexuella preferenser håller vi för oss själva? Eller hur funkar basketen liksom?
Alltså jag skulle säga i svensk basket så är det väldigt öppet. För mig känns det, i alla fall här i Sverige, känns det inte alls som ett problem. Sen så beror det ju lite på vart man är i världen. Till exempel när jag spelade i Slovakien, då kändes det att det var väldigt, väldigt förbjudet att prata om. Jag visste inte alls vilka i laget som var lesbiska. De visste däremot att jag var det och det kändes som de absolut inte hade några problem med det. Däremot tror jag att väldigt få slovakiska spelare skulle komma ut och verkligen kunna vara öppet homosexuella i Slovakien. Men sen så till exempel som i USA, då känns det som att deras proffsliga WNBA, där finns det ju väldigt, väldigt många lesbiska. Men det är tills för bara 2-3 år sedan känns det som att nu är det som, ja, äntligen så har WNBA ändå öppnat upp för att, och liksom, ja, men det här är någonting bra och positivt och fint och sådär. Utan innan har det känts som att det ändå ska vara väldigt hysch-hysch. Vi har många barn som kommer på matcherna och ja, precis, det har varit, ja, och ja, nu ska alla, du vet, när de har om de ska fotograferas, då ska det vara mycket smink och nu ska vi se så kvinnliga ut som möjligt och på med kjolar, fast man kanske inte har kjol i vanliga fall. Alltså nu ska vi liksom ha en image utåt att vi är alla jättetjejiga och kvinnliga och hetero. Men sen så är det som att några av de största stjärnorna ändå har kommit ut och sagt att de är lesbiska och står för det och är stolta över det. Och då är det som att det har tvingat ligan också att på riktigt faktiskt bara stå upp för alla lesbiska som spelar i ligan. Och se det som någonting positivt istället. Och att de kan vara absolut minst lika bra förebilder som någon annan för dessa barn.
Men vad bra att det har blivit så. Mm. Men hur visste det här laget i Slovakien? Hur visste de att du var lesbisk? Står det på Google? Eller hur? Men du sa det att de visste. Hur kom det sig?
Nej, men det är bara för att jag är öppen. Vi var ju faktiskt flera utländska spelare. Så det var jag, en tjeckiska och en amerikanska. Och vi var alla lesbiska. Så det var egentligen alla utländska spelare som var lesbiska. Plus åtminstone en slovakiska som jag då dejtade.
Ja, fanns det någon gay bar?
Nej, inte som jag hittade eller hörde talas om. Sen så var jag i en jätteliten stad i Slovakien som heter Rosomberok. Så det fanns egentligen en klubb nere i källaren på ett hotell ungefär, och så fanns det några barer sådär. Så det fanns inte jättemycket, så att hade de haft en gaybar, det hade varit riktigt imponerande. Men det är ju en lång väg att gå när det gäller just Slovakien, skulle jag säga. Från vad jag har förstått också från tjejen som jag var tillsammans med. Det är rätt tuffa förhållanden för homosexuella i Slovakien. Så att det är jättetråkigt, men förhoppningsvis så är det på rätt väg. Och absolut att bara att folk kommer dit och är öppet homosexuella, till exempel som vi då var, det tror jag liksom, det är väl ett sätt att få det att bli mer tolererat och accepterat till slut.
Men är det som att ni blir sedda på ett annat sätt då, för att ni kommer utifrån? Är det som att tror att det var enklare för er att bli accepterade än de som är från Slovakien? Alltså, märkte du någon skillnad där?
Jag har tänkt lite på det, och jag tror faktiskt att det kan vara lite så. För det känns även, från vad jag vet, många amerikanska basketspelare, ofta så får man kanske bara ha, beroende på ligan, så har de regler för hur många amerikanska spelare som man får ha i ett lag. Beror väl på att de är väldigt duktiga, oftast. Så att de försöker väl ändå ha en nivå där fortfarande de inhemska spelarna också får spela. Men jag skulle säga att överlag, de flesta amerikanska spelare som kommer över och spelar i Europa är lesbiska. Och det är nästan som att det har blivit okej nu. Det har blivit accepterat även i länder där homosexualitet kanske inte är accepterat. Så är det som att det här är någonting annat. Det är okej. De kommer bara hit för att spela basket, och då är det okej helt plötsligt att just dessa spelare eller kvinnor är lesbiska. Men jag tror faktiskt på riktigt att det skulle ses annorlunda om det var någon av de inhemska spelarna som öppet var homosexuella. Sen så är det ju såklart inte överallt, inte i alla länder, och sen så börjar det bli mer och mer vanligt och mer och mer öppet. Även inhemska spelare börjar mer och mer vara öppna. Och det är ju sättet att få folk att öppna ögonen och förstå att det här är inte så stor grej.
Det är ju skönt att det går åt det hållet, så att det inte är som i typ, jag kan inte låta bli att tänka på Putin, som ju liksom verkligen gärna säger det där om folk från väst då som kommer med sina västerländska tokiga idéer om så här homosexualitet och så, just för att det är så här, som du säger, många spelare från USA, att det är bra att länderna inte gör så och bara så här, vi ska inte ha hit dem för att de har dåligt inflytande på vår ungdom typ.
Exakt, och lite så kändes det väl till exempel när vi var i Spanien, då var det lite så vi blev behandlade. Då var jag faktiskt, jag spelade med två andra svenska spelare och sen så en amerikansk och en italiensk och sådär. Men då blev det nästan något vi och dem, och de ville inte att vi skulle vara runt de yngre spelarna. Då hade de fått lite just den här bilden att nästan alla utländska spelare är lesbiska. Så det var en bit av att de inte ville att vi skulle riktigt vara runt de unga spelarna, för att vi skulle då på det sättet påverka dem och de skulle bli lesbiska. Så att det är man har fått uppleva väldigt mycket genom åren. Tyvärr inte allting bra.
Nu är detta en lesbisk podd. Jag kommer bara ta en snabb bögfråga. Ber om ursäkt ifall någon tar upp. Men hur ser det ut på här sidan? Finns det gay men som spelar basket? Vet du det?
Ja, det finns ju. Det finns ju, jag vet inte, jag håller inte koll. Jag har inte helt koll på, men det finns ju några som har kommit ut i NBA till exempel. Och är öppet homosexuella. Det är väldigt få jämfört med kvinnor som ännu är ute. Men det är klart att man vet ju om en del bögar. Och sen så är det klart att det finns säkert många, många fler än vad jag har koll på. Min specialitet är ju lesbiska, så där har jag stenkoll. Men det finns i alla fall några män som är öppet homosexuella och spelar basket.
Men alltså, hur funkar det rent så här, om du blir ihop med någon i ditt lag, alltså när du spelar på så här elitnivå, får du det? Får den vara ihop, eller kommer coachen och lägger sig i och tycker att men det kan bli okoncentrerad stämning på träningar och matcher? Och...
Nej, men jag tycker att det är en jättebra fråga, därför att det är framförallt i USA när jag gick på college, så vet jag, och det är nog fortfarande så, ofta så har de faktiskt en regel för att man inte får bli tillsammans med en lagkompis. Just för att de känner att det kan bli så mycket drama, och det kan det ju verkligen bli. Samtidigt så är det väldigt svårt att förbjuda en sån sak, och jag vet inte hur mycket det verkligen hjälper, eftersom det finns väldigt, väldigt många par inom collegebasketen. Och även jag hade flickvänner i laget på college. Men vi hade heller inte en regel. Däremot så vet jag att min coach försökte väl säga till att liksom, det här är inte optimalt. Och vi försökte väl sköta det så gott vi kunde. Men man är 20 också, så att det... Ja. Men så nu för tiden så skulle jag säga, de gånger som det har hänt, så känner jag att jag försöker väl ändå hålla det väldigt professionellt. Alltså, nu är man ändå så pass gammal att man förstår att när man är på en basketplan, då är det ett jobb. Utanför så har man sitt privatliv. Så att jag tycker att det har fungerat bra för min del att sära på basketen och privatlivet. När jag kommer till hallen eller är i omklädningsrummet, det är basket som gäller. Sen så är det klart att ibland kan det säkert vara mera efter träningen när man sitter där, det kanske är sent på kvällen, att om några är kvar, sitter och pratar om allt annat än basket, då kan det säkert ändå bli lite mera annan stämning eller avslappnat, och då kan jag ändå tänka mig att då kanske det blir lite att man raggar, om man nu känner för det. Men jag vet absolut att det kan förekomma att folk kan vara lite sådär, kanske fälla någon liten kommentar till och med under match sådär, men det kan jag inte säga att jag har gjort.
Alltså att ragga under matchen, wow.
Men vad säger man då liksom? Bara, nice ass, eller?
Nej, men jag tror att det är mera om man skämtar lite med varandra fast man spelar mot varandra. Att det kan också vara, du vet, det kan räcka med typ så här, men hon var lite rolig. Och just att det ändå är så en allvarlig situation och miljö för de flesta. Och att det är ändå någon som kanske kan fortfarande skoja lite, le lite, sådär. Det kan nog ändå få en att typ såhär, efter matchen. Ja, få upp ögonen lite sådär för den spelaren.
Huhu, nu fick jag en brun.
När jag tänker basket så tänker jag hiphop. Och jag tänker den här filmen White Man Can't Jump. Känner du att basket är hiphop? Alltså känns det som att man... Alltså att en har adopterat en kultur. Alltså vad följer med? Är det jag som har fördomar mot basket? Eller är det liksom så här... Det är mycket hiphop och det är en liksom... En icke-vit kultur. Förstår du hur jag menar?
Svår fråga. Jag förstår absolut vad du menar. Och jag skulle säga att det har alltid funnits ett visst sätt att klä sig på lite. Ja, när det kommer till att det i alla fall, jag skulle säga när jag var yngre så var det att man ska ha lite baggy shorts. Baggy, mjukiskläder, allt skulle vara lite sådär stort. Även på college kommer jag ihåg, nu när jag tittar på kläderna så gick omkring. Jag bara, men vem hade på sig det här? Det är typ 2-3 storlekar för stort, allting. Så att visst att det finns en viss sån känsla och kulturen finns där. Sen så, igen så beror det ju lite på i vilket land man är. Jag tycker att man kan se rätt stor skillnad på även bara just mjukiskläderna, shortsen, allting beroende på vilket land man är i Europa och spelar. Och sen så känns det som att när jag är i USA och ser basket i USA, då är det kanske lite mer just det här stereotypiska. Samtidigt som det är såklart också basketmodet utvecklas också. Och sen så, ja, just när det kommer till hiphop... I alla fall musiken, det finns absolut. Och det finns, jag tror att det är väldigt många basketspelare gillar lite just det där. R&B, hiphop, stora hörlurar. Det finns ju liksom, det finns en anledning till att det kanske finns en stereotypisk bild av hur ser en basketspelare ut. Men sen så finns det ju såklart jättemånga andra som inte ser ut så.
Jag tänker det är också hiphopen som lånar mycket från liksom basketmodet eller som gillar att gå med så här basketlinnen eller ja, men just de här liksom, att just basketshorts ofta är så här långa och vida, det vet jag i och för sig inte. Vet du bakgrunden till, eller när blev de det? Ja. Är det någon som har koll på det?
Nej. Jag har verkligen ingen koll, utan jag vet bara att när jag började spela basket då kändes det som att det coola var att ha stora shorts, allting skulle vara stort. Och jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån. Men det är precis det är som du säger. Det är samma som man såg i hiphop, i video, i musikvideos. Och sen vet jag inte liksom, vart kom det? Är det basketen som påverkar hiphopen? Är det hiphopen som påverkar basketen? Jag har inte svaret.
Vad gör du när du inte spelar basket? Tänker du så här, vad vill jag göra om jag inte arbetar med att spela basket?
Ja, gud, alltså det har jag verkligen tänkt mycket på de senaste åren. Framförallt när jag flyttade hem till Sverige igen. Men det, just nu när jag har spelat här i Uppsala, då har jag ändå haft några sociala projekt för att just Salén Basket är involverade i en del sådana projekt. Så förra säsongen då jobbade jag med något som heter Ronja-bollen som riktar sig till tjejer. Och sen så har vi också jobbat lite med ett projekt som heter Schysst framtid. Då vi går ut i skolor och finns där på raster och ja, pratar med barnen, försöker ja, men vara lite bara förebilder, försöka hålla en bra lugn stämning och finns med, vi sitter med ibland på vissa lektioner och sådär. Sen i år så nu jobbar jag med ett nytt projekt som heter Välkommen hit som Svenska Basketbollförbundet startat med Postkodlotteriet. Och då riktar man sig till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. För att bara försöka få dem att aktiveras och framförallt integreras i svenska samhället och då genom idrotten. Så det har vi börjat med. Vi har haft 4 träningar hittills. Det har kommit runt 25 ungdomar varje gång. Tyvärr inte jättemånga tjejer, så det försöker vi hitta ett sätt där vi kan nå dem. mer. Men ja, men det är roligt. Det är kul att ändå ha lite vid sidan av basketen. Det känns ju, det känns viktigt på alla sätt och vis.
Kanske separatistiskt för tjejer också kan vara bättre att nå, eller då kan också fler komma kanske, tänker jag.
Ja, men precis. Det är det vi har pratat om. Om vi inte hinner starta det och hitta halvtid och så nu innan jul, så kommer vi absolut försöka prova det till våren och se om vi på så sätt kan få fler tjejer.
Det är ganska intressant, för jag vet, alltså, det är ju på något sätt ganska vedertaget att idrott just liksom är bra för integration och så. Men jag läste någon rapport där det slås fast att basket är den sport just som är mest framgångsrik, om vi kan använda ett sånt ord. Men jag tror det var det som användes, jag läste en artikel om det här. Alltså som var bäst för integrationsarbete. Mm.
Nej, men precis. Vi fick ju rätt många olika dokument när vi skulle starta det här projektet här i Uppsala då. Och då pratar de just om att basketen historiskt sett så har de haft väldigt lätt för att integrera människor då med olika bakgrund. Och en del av det tror jag är just för att det är en rätt lättillgänglig sport på det sättet att man inte behöver så mycket utrustning. Det är inte så dyr sport. Allt man behöver är en boll och några slags skor. Sen så är ju tyvärr, basketskor kan ju vara rätt dyrt. Men man måste ju faktiskt inte ha just basketskor för att kunna spela basket. Utan det är ju mer när man kommer på en lite mer seriös nivå som man kanske måste investera i ett par. Men jag tror att det kan vara en del av det. Jag vet inte. Det har ju just att det kommer. Nu läste jag den här rapporten också och kommer inte exakt ihåg. Men då pratar de just om att basketen kom faktiskt. Det kom ju inte från amerikaner som kom till Sverige, utan det kom från europeer som kom in till Sverige.
Jag tror till och med folk från Lettland läste jag. Alltså i alla fall första kvinnliga basketlaget i Sverige var på, tror jag, 50-talet. Ja, och då var det ett gäng kvinnor som hade kommit hit från Lettland.
Ja, men exakt. Jag tror att det stämmer att det just var, nu när du säger det så, det låter rätt. Och att det just då på det sättet kom in i Sverige, så att det var redan folk från andra länder som kom och startade den här sporten, och på så sätt så kanske det liksom alltid har funnits människor från olika bakgrunder, från olika kulturer och olika delar av världen. Det känns ju verkligen som en världssport, så att det kanske är en del av förklaringen till att det just fungerar så pass bra ändå att integrera i Sverige.
Okej, min sista fråga. Hur, som proffs då, hur mycket måste man tänka på vad man stoppar i sig? Till exempel, drar du en folla och en panpizza på en måndagkväll? Eller liksom, måste du tänka, kan du inte dricka? Eller du vet så här.
Mm. Folle är folköl, eller?
Ja, folköl och panpizza är jättegott.
Ja, men precis, och det där är väl också väldigt, väldigt olika. Jag skulle säga att det är någonting jag märkte av när jag var i USA. Just att då kunde det vara att vi har haft match, stannar med bussen och nu ska alla äta pizza. Eller stanna på McDonald's. Och det hade jag jättesvårt för, men det är också för att jag, dels att man kommer från Sverige och har lite andra matvanor än många amerikaner. Men sen så också för att jag har nog alltid tänkt rätt mycket på vad jag äter. Så det fungerade inte för mig och jag var tvungen att säga ifrån. Nu när jag bor själv och bestämmer lite mer över min egna tid och lagar rätt mycket. Jag är inte bra på att laga mat, men jag lagar ändå rätt mycket mat hemma just för att kunna ha mer koll på vad jag sätter i mig. Så nu för tiden blir det väldigt mycket veganskt för min del. Och det har inte bara att göra med idrotten, utan det är bara mer allt som man hör och läser och ser, så känns det som rätt väg att gå. Och sen så är vi väldigt bra på att festa de få gånger som vi får chansen, just därför tror jag. För att liksom, det är så strikt, här har vi två lediga dagar, nu ska vi festa som fan. Det är ju ett av de bästa sätten att faktiskt lära känna varandra, och att bonda som lag. Och nu genom åren har jag ju spelat i väldigt, väldigt många olika lag och man kommer kanske flera stycken utifrån. Så att det blir ett sätt att just det här, den här säsongen är det här laget som gäller med de här människorna. Och ja, så ofta kan det faktiskt vara bland det första som vi gör så fort vi får en ledig dag, att vi har någon slags lagfest bara för att få slappna av och lära känna varandra i en annan miljö än på basketplan.
Tack som fan för att du ville vara med och tack för att vi fick komma hit och lycka till. Hur ligger ni till i serien?
Ja, bra fråga. Eftersom vi lyckades förlora matchen igår mot Södertälje. Ja, det känns väldigt, väldigt tungt. Vi låg trea inför den matchen. Kanske då att vi åker ner på en fjärde plats nu. Men det är ju fortfarande en väldigt lång säsong framför oss. Så att förhoppningsvis så kan vi reda ut vad som inte riktigt fungerar just nu.
Vi håller tummarna. Khadidja Andersson, tack för att du var med i Nyfiken Brun.
Ja, tack så jättemycket.